Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ecotime Podcast. Med mig i studion idag har jag Albin.
Hallå.
Och även vår gäst Ola Stray, som vi välkomnar till Ecotime Podcast.
Hallå och tack för inbjudan.
Väldigt kul att ha dig här i studion. Och vi ska prata om massa intressanta grejer idag faktiskt.
Om Strayer Watches.
Om Strayer Watches. Om Ola och hans väldigt intressanta bakgrund som framgångsrik industridesigner. Men jag tänker att Ola, du får presentera dig själv. Jag tror det blir bäst så istället för att jag ska sitta här och prata.
Tack så mycket. Och kul att få göra det här sällskapet och få träffas igen får vi se. Mm. Min bakgrund, jag är ju industridesigner och ingenjör. Jag har jobbat som designchef globalt för Atlas Copco, som är ett stort globalt företag i över 10 år. Och varit med om en del olika saker i och med det. Och följt den, gjort den resan och som har lett mig in på olika saker. Och lite varför vi kanske är här idag också.
Exakt. Okej, Ola, men hur länge har du varit klockintresserad då?
Jag minns ju min första klocka som jag fick av min mamma. Och det här är så tidigt så jag kunde faktiskt inte ens klockan. Men jag minns hur den såg ut. Det var en blå Candino med blått läderarmband på i stål naturligtvis. Ja. Och kanske det starkaste klockminnet är när min farfar gav mig en digital silverfärgad, blankpolerad klocka med ett milaneserarmband. Och så var det ju tryckt Stray på för hans affärsverksamhet som han hade. Och känslan och den stoltheten i att gå i, jag tror det var tredje eller fjärde klass med den klockan och ha namnet på. Det satte sig. Ja, det satte sig.
Ja, härligt. Så liksom, du har ju designat ditt egna klockvarumärke, tagit fram en egen klocka som nu återigen har namnet Stray på, eller Strayer i det här fallet. Hur liksom under tiden efter att du växte upp och hade de här första interaktionerna med klocka, hur har liksom klockintresset frodats och utvecklats under liksom vuxen ålder och sådär? Har du köpt mycket klockor? Eller har du mer kommit i kontakt med dem på andra sätt? Eller?
En del köp av klockor jag har gjort. Jag har inte köpt så mycket klockor som jag hade velat. Jag har en väldigt lång lista på klockor som jag ville köpa och som har favoriter. Men jag ville nog hellre göra en egen klocka. Än och mer formad åt det hållet. Att det var där fanns mitt driv. Men jag vet att jag tittade i så många år på att köpa Rolex GMT, den här Sofia Loren, den 1670-60 heter den.
Exakt. 167-60.
Fat Lady, Sofia Loren. Älskar den. Men sen en kompis i Italien som hade den, och han hade lite finare handleder än vad jag hade, och så mycket coolare ut på honom. Så. Men jag gillade det här att det var inte standard. Det fanns någonting unikt med den där. Och en av mina favoriter som ligger fortfarande hemma som jag köpte, det är ju en Breitling 24 timmars 48 mm Cosmonaut. Och fastän den har den diametern så är den väldigt lätt att bära och väldigt nätt. Och jag älskar den här 70-talsstilen på den.
Hur länge har egentligen tanken på att starta ditt egna och designa din egna klocka funnits? Är det någonting som har funnits med dig liksom sedan ganska många år tillbaka eller någonting som har kommit nu på senare år?
Jag tror att tanken har funnits med under ganska lång tid. Och när jag sen jobbade med det jag jobbade med och framförallt var i Schweiz och jobbade mot de här stora etablerade klockföretagen och utvecklade produkter där, som Rolex och ETA, så blev den frestelsen lite för stor att inte göra någonting av det här. Att inte komma vidare.
Du nämner Rolex och ETA lite sådär i förbifarten. Ja. Men du får gärna berätta för oss och lyssna lite mer kring vad du har gjort. För du har ju jobbat med väldigt många och stora och väldigt prestigefyllda företag genom åren.
Absolut. Jag kan ju inte...
Så mycket som du får berätta nu.
Ja, exakt.
jag får inte säga vad jag har gjort där, för då får jag jättemånga jurister efter mig. Men, jag jobbade med utveckling och design av precisionsverktyg, innovation, och hjälpte till med produktionslösningar, flaskhalsar, för att göra processer mer ergonomiska, smartare, intelligentare, och mer estetiska naturligtvis, eftersom som jobbade med design. Och min passion, min dröm har ju varit att göra något eget. Att det här har varit en hållplats för nästa resa. Nästa tur. Så att det har verkligen grott i mig under tiden jag har gjort det här. Och varit på de här platserna att starta mitt eget. Och jag gick och filade och skissade på den här klockidén, ja, men under en ganska lång tid, tills jag tog modet till mig och åkte ner till Baselworld, träffade producenter helt, ja, men jag åkte ner själv och visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga, och sen började det liksom snurra på, för att du träffar någon som hjälper dig där och sen får du hjälp av någon annan och ja, så liksom snurrar på, så att säga. Och snurrar på är kanske... Jag var hos Paul Smith i London, modedesignern, och visade några av de här första prototyperna. Och Paul, som hade en egen klockserie, och framförallt i början som var gjord i Schweiz och var ganska avancerad, mycket mer än de här modeklockorna som han gjorde med Citizen under de senare åren. Han satte mig i kontakt med en person som hade då hjälpt honom med de här serierna. Och vi satte upp nivån för vad ska Strayer vara? Hur motsvarar Strayer det som jag har gjort, min yrkeskunskap? Och då definierar vi att det är inte en billig modeklocka. Det är ingen gimmickklocka, utan den ska innehålla ett ingenjörshantverk, menar jag. Och den ska reflektera kvaliteten och nivån på det som jag har jobbat med innan. Det var jag ville uttrycka med min egen klocka.
Du har varit och jobbat för Rolex, som är det är ett av de tyngsta, det måste vara det tyngsta varumärket i klockvärlden. Vad har du gjort mer utanför klockvärlden?
Utanför klockvärlden, jag jobbade ju som industridesigner i flera år och jobbade som konsult. Och då jobbade jag åt olika, egentligen premiumföretag i en väldigt massa olika branscher. Jag tror att det som var en gemensam nämnare, om du jobbar för Thule eller om jag jobbade för ett företag som utvecklade premiumprodukter för byggarbetsplatser, så var det hållbarhet, det var tidlöshet. Samma i Atlas Copco, så handlar det om att jobba hela tiden med produkter som har en ganska lång horisont. Jag har aldrig jobbat med mode med den korta horisonten, utan de produkterna har haft en livslängd på 10-20 år. Och för mig måste då designen reflekteras i det. Att det kan inte vara, det måste vara en design som tål ögat slitage. Det var Sven Lund på Källemo som sa det, tror jag, möbeldesignen där. Så det har jag haft som en motto i allt jag har gjort.
Har du något exempel på någonting du har designat som du får dela med dig av?
Ja, vi har ju, jag tog med några exempel på verktyg som man använder i bilindustrin och i klockvärlden. Vi fick bland annat Red Dot Award 2018 för några av de här produkterna. Så att de är ju publika och offentliga. Och det andra här, det används ju i produktionen på Tesla, BMW, Porsche och så vidare.
Så vi har tre stycken saker framför oss på bordet och vi kommer lägga upp bild på det på ecotime.com i artikeln om Stray Watches såklart. Vad kan du berätta om dem?
Det jag kan berätta om dem är ju att de här produkterna används ju för att kvalitetssäkra och säkerställa att den passionen som de här företagen vill ge vidare till sina kunder är så bra som det bara går. Och de är ergonomiskt utformade, de är utformade för att kunna repareras, servas, användas i 24/7 och ska ha den kvalitetsnivån för att kunna vara i olika operatörers händer i så många år. Det är väl en av de stora liksom, viktiga delarna i det där. Och så ska de naturligtvis vara, de har ju en estetik. Mycket av uppdraget, eller det stora uppdraget från ledningen på Atlas, det var ju att ta bolaget från att vara ett verkstadsföretag till att bli ett premiumvarumärke. För att produkterna var premium och då ville man lyfta upp designen med produkterna med hjälp av designen så att de fick reflektera det här premiumutförandet. Och det var en ganska stor del av det här. Då.
Hur mycket är ren funktionalitet? För att de här används ju för att montera och skapa mekaniska produkter och, ja, och annat. Hur mycket ska vara ren funktionalitet och hur mycket ska vara estetik? För att det känns ju spontant som att det viktiga är att saker och ting fungerar. Men de här, när jag kollar på dem, det är ju, vad ska man säga, verktyg som...
De ser bra
som
ut.
Ser bra ut.
Exakt.
Hur approcherar man det? Och en fråga till. Hur mycket får du sätta din egen estetiska stämpel på dem?
I det här arbetet så är det en väldigt bra fråga och väldigt observant. Att när man jobbar med produkter som används av människor så vill man ju inte addera exempelvis för mycket vikt. Utan man vill snarare känna, som i en Marvel-film, att man lägger till någonting som gör att den här personen blir starkare. Det här blir deras superpower.
Nu tänker jag på Iron Man direkt.
Ja, men lite Iron Man. Och känslan man tar i några av de här produkterna, det är bara wow. Och den effekten har vi verkligen försökt att designa in. Och det är ju inte bara en estetisk effekt, utan det är ju hela den iterativa upplevelsen av vad en produkt signalerar tillbaka till det. Och det tror jag, bilar är ju en väldigt tydlig sån produkt. Om du tar i inredningen så börjar du känna direkt att den talar till dig, den sänder tillbaka någon signal. Och oavsett om en produkt är designad eller inte, så kommer den att ge dig signaler tillbaka. Och det jobbar du väldigt mycket med, att bestämma vad är det för signaler som kommer från det här, som användaren ska bli varse om. Så att vi bestämde och fick göra det, bestämde allting vad de här skulle uttrycka. Och det är baserat på funktion rakt av, för att vi fick väldigt mycket storlekar och liknande som vi skulle förhålla oss till och jobba med.
Och de här har använts för att montera komponenter i bilar bland annat.
Precis. Så att om vi tar ett säkerhetsbälte exempelvis, så är det ju kritiskt att det sitter fast. Och då registreras ju alla de här åtdragningarna i datasystem som lagras för att man ska veta att men den här produkten är liksom godkänd i sitt fast. Och exempelvis om vi tar Lamborghini, när vi var nere och jobbade med killarna där, så stod vi i motorutrymmet i den här monokock carbon fiber bilen och där sitter ju skruvar av olika storlekar överallt, och då måste verktyget kunna säkerställa att alla de här olika skruvarna är åtsatta med rätt moment, det vill säga att de är åtdragna tillräckligt hårt, inte för löst, Och det ska liksom vara garanterat så att ägaren av bilen och de som tillverkar bilen har de garantierna så att vi inte har några olyckor eller kvalitetsproblem med onödan.
Hur många gånger har du fått ett handslag eller en kram från någon på golvet som har bara tack Ola för att du har fan förgyllt min vardag här?
Har det hänt någon? Men det har hänt några gånger. Vi reste jättemycket och då säger vi var några stycken i olika teamkonstellationer. Det här är ju inte ett enmansjobb även om jag hade förmån att få leda just designen och dela utvecklingen här. Och ibland förväntar man sig att man skulle få skäll eller att det var de alltid sura och griniga. Vi blev varnade innan vi kom in och skulle träffa servicetekniker eller personal på golvet. Så här. Men de var så stolta över att få jobba med det här och hade feedback. Så det är precis som du säger att man fick den här positiva responsen. Och kanske det allra roligaste, det är ju de minnena som blir utanför också. När man, jag kommer tillbaka till Lamborghini igen. När jag fick vid ett tillfälle att jobba just med far och son. Och det här var när, inte Aventadoren utan bilen som kom efteråt där sen som ersatt Gallardon.
Murcielago? Nej, jag kan inget.
Den är äldre.
Ja, jag vet.
Ja.
Countach.
Ja. Skitsamma. Ja. De stod och jobbade på den här. Och sen går vi ut och käkar middag tillsammans på en bonkrog i Santa Agata. Och den upplevelsen är ju obeskrivlig liksom. När de tärnar upp fänkål och potatis och man sitter och doppar i olivolja. Det är en otrolig förmån skulle jag säga att få vara med om där. Och där visar de ju en hedersbeskattning skulle jag säga. Eller uppskattning för det som vi har gjort för dem. I många fall så är den här miljön är otroligt slitsam och kunna då ge dem en som Iron Man en förlängning av deras egna kapacitet så att de fixar det är otroligt roligt. Otroligt.
Häftigt, verkligen.
Och nu tog jag faktiskt en närmare titt. Vi har lite klockor från Strayer från dig på bordet som vi ska prata mer om designen och sånt snart, men jag noterade att det står STR på baklocket. Och nu noterade jag på att en av... Ser man maskiner?
Eller, ja, maskiner, verktyg.
Ett av verktygen absolut. Som du har designat, att det står STR på den och står STR på baklocket av klockan. Är det din egen... Är det designstämpeln då, eller?
STR på klockan står för Stay Turn Release, som är det här patenterade, utbytbara systemet. Inget annat.
Okej, inget
allt annat är bara en ren tillfällighet.
Jag förstår, jag var tvungen att fråga.
Men det är en bra fråga, en väldigt bra fråga.
Och det här är coolt, för du har designat, du har varit med hos Rolex, du har varit hos Thule, Lamborghini,
Tesla.
Ja, Tesla hörde jag förbi farten. Får du prata någonting om det?
Tesla har varit jättekul att jobba med. Första gångerna som var där så gjorde man ju 300-400 Model S i veckan. Och på en traditionell bilfabrik så monterar man ihop kanske 1000 bilar per dag. Någonstans mellan 1000. De som är riktigt vassa, de har upp mot 1500. Och det är exempelvis när Ford pickar upp en F-150 som är världens mest sålda fordon år efter år. Men Tesla i början här gjorde 400 bilar per månad. Och till att de har... Ja, alla de här modellerna parallellt nu, X, S och trean. Så jag har varit en hel del följt deras resa. Det har varit också en väldigt förmån att få jobba med ergonomi där, jobba med produktutveckling, jobba med koncept och lära känna de personerna som var i den miljön också.
Och då har du träffat chefen också?
Du, det här är ju också en rolig grej, för jag hade ju tyckt det varit kul att träffa Elon. Och vid ett tillfälle, han var där vid några tillfällen när jag var där, men vid ett tillfälle så fick jag höra att han är alltså kontoren ligger mitt ute i produktionen som de här små skrivbordsmiljön där ingenjörerna sitter. De sitter mitt ute där. Och Elon sov i en sovsäck i ett av de här små båsen och så gjorde han intervjuer bredvid. Och jag tänkte, men perfekt, då går vi förbi och ser om vi hittar honom. Men mina värdar ledde mig åt ett helt annat håll. Så det var helt uppenbart att vi inte skulle träffa honom. Så att, det var kanske tur, men det hade, ja.
Hur är likheterna mellan att utveckla en egen klocka som du har gjort och dina tidigare erfarenheter från arbetslivet? Mm. Det känns som att det är mycket som har gått hand i hand ändå, eller?
Jag tror att om man jobbar med passion, många av de här företagen är ju väldigt passionsdrivna. Tesla naturligtvis, som är så ungt, har ju kvar mycket av Elons passion, för han är grundare. Men när man kommer till Ferrari, och Ferrari är väl ett av de varumärkena som också verkligen har lyckats bevara, jag skulle säga Ferrari, Porsche, Lamborghini, där det är kulturen genomsyrar bolaget fortfarande. Och på Ferrari var ju otroligt läckert. Och till slut när de tar in oss på Formel 1 motoravdelningen där de bygger sina Formel 1-motorer, det är ju också, ja, man får ju gåshud när man går runt där liksom, och vet ju inte vad man vågar titta på ens. Det var på den nivån, det var otroligt häftigt, och passionen i det har jag ju drivits av när jag har gjort Strayer. För att det där har ju fångat mig på resorna, och samtidigt så har jag ju haft och närt den längtan efter att få göra det själv. Och inte bara vara en besökare eller en åskådare. Mm. Och det var min nästa station eller hållplats vidare då på resan.
Och hur kommer det sig att du... hur var du utbildad dig? Det måste jag ju fråga.
Jag har ju alltid haft en blandning av det här tekniska intresset och framförallt det estetiska. Så att jag tror jag brottades mellan tre olika yrkesbanor. Och det var ju fotograf, arkitekt eller designer. Och kom in då på en av de första kombinerad design- och ingenjörsutbildningarna när de var nya. Och jag läste på högskolan i Karlstad, eller universitetet i Karlstad. Och tror jag hade kanske lite så här dålig självkänsla på grund av det. För att ingen erkände det här riktigt. För att det var inte en riktig ingenjörsutbildning. Och det var inte en riktig designutbildning. Så man hamnade lite i någon slags mitt emellan. Och samtidigt så har jag alltid haft en jäkla kampglöd. Och vilja och liksom... göra någonting framåt. Och för mig var det viktigare att följa då den inre rösten eller det intresset. För alternativet, det var arkitekt på Chalmers. Skulle du bli fotograf, då var det att jobba i studio bredvid någon fotograf. Och det kanske jag tyckte var lite för osäkert. Lite för... Och jag fastnade på det här och sen ledde väl mig mitt intresse till, jag körde eget där jag jobbade som jag sa innan åt Thule och flera andra bolag nere i Smålandsregionen. Och där lär man sig att kavla upp ärmarna och jobba. Och verkligen liksom kapitalisera och göra någonting av det man har i händerna. Man tar det man har och skapar av det man går inte bara runt och drömmer, utan man ser till att realisera sina drömmar. Och det vet jag att jag hade med mig. Och en då av mina kunder var Atlas Copco. Där jag gjorde då produkter, produktdesign. Och halkade egentligen in på ett banalskal till att jag fick frågan då. Att vi vill att du utvecklar det, vi gillar det du gör. Och... byggde upp designavdelningen då på Atlas under en 10-årsperiod och jobbade mot olika varumärken och kunder. Det var en ganska kul liksom, resa att få göra, och det är nästan som när man säger tittar tillbaka på den så trodde jag aldrig det var möjligt. Jag vet när de skickade inbjudan att skulle komma till Pentagon och föreläsa där. Och, Det var häftigt. Det var det. Och framförallt man får en guidning in i kontorsmiljöerna där som är otroligt sterila. Samtidigt så är det ju världens största kontor. Det jobbar ju 22 000 människor eller någonting där.
Det är helt galet.
Och jag har ätit i korvkiosken som ligger i mitten på Pentagon. Det är en korvkiosk som ligger i mitten. Ryssarna, det är ju en ring. Och så är det som en park och en gräsmatta i mitten. Och så ligger en liten byggnad. Och under kalla kriget så trodde ryssarna att där skulle man gömma den amerikanska presidenten. Så de hade ju raketer, missiler alltså, riktade mot den här lilla byggnaden. Men vad det egentligen är, det är ju en liten restaurang som serverar snabbmat i mitten på Pentagon. Så där har jag käkat lunch. Det var riktigt så här grisigt faktiskt. Det luktar kycklingflott och pommes. Så att, ja.
Ja.
Vad jag skulle komma till.
Ja. Det är helt sjukt egentligen.
Ja, men det är kul. Ja, men, ja, men det var en lång utbrodering på din fråga om min utbildning. Men, ja.
Men varför jag frågar om utbildning och alla de här intressanta arbetsplatserna och uppdragsgivarna du har haft är ju för att om ditt mål hela tiden har varit, eller någonstans på vägen kommer du fram till att nu, jag kommer vilja ha mitt eget klockmärke. Och ett klockmärke är ju inte bara en klocka är ju inte någonting du bara smäller ihop, utan det måste vara, nu låter det lite pretentiöst, men det måste vara en känsla, det måste vara snyggt, estetiskt tilltalande som vi talat om. Det måste fungera rent mekaniskt, det är massa olika komponenter. Och allt du designat och gjort, när du kom loss, om man får uttrycka sig på det sättet, och skapade ditt eget klockmärke, då är det ju du som har tagit dina erfarenheter och komprimerat in det i en klocka som folk kan ha på armen, tänker jag.
Ja.
Det var jag ser framför mig när vi pratat med dig, när vi pratar med dig nu och när vi sett dina klockor.
Ja.
Stäm, har jag rätt? Eller?
Ja, men det är helt rätt, för att det här pågick ju parallellt med allt det här. Så använde jag ju sportlov eller helger, ledigheter och åka ner till Baselworld. Jag åkte till Schweiz, till Bienn i Juradalen för att komma dit med mina skisser. Jag träffade tillverkare. Jag fick schweizare som trodde på mig. Jag lärde känna människor som trodde på mig, som fortfarande är kvar i det här projektet. För det här började ju som en idé för över 10 år sedan. Mm. Men det var så tekniskt komplicerat så att de kunde inte göra det då. Och jag hade den idén och jag visste att om vi liksom gör det här tillsammans så är det just schweiziska finmekanik urmakarna som är kapabla att göra. Och till slut nu efter alla de åren så har vi lyckats få till den precisionen det vill göra. Och resan som du är inne på, Albin, under vägen har ju varit, jag vet inte hur många gånger jag har blivit heartbroken, eller efter 6 månaders väntan på prototyper så har vi tittat, nej, det var inte där heller.
Liksom. Vi har ju en liten låda här med de tidiga grejerna och ser hur det har utvecklats.
Ett par iterationer. Ja. Och det är ju också en del av designprocessen att man tar fram en idé. Jag hade en idé. Jag tog det här till Schweiz. Man tar fram en prototyp, sen utvärderar man den och så gör man om och så förbättrar man. Och varje iterationsprocess har ju tagit 6-7 månader många gånger. Och det har ju varit en otrolig utmaning. Men samtidigt, brinner man för någonting, tror man på någonting, så går det att genomföra. Och i ljuset av exempelvis Elon, nu han har kämpat för sina grejer. Han har ju byggt en bil, han har byggt en rymdraket. Och det är ju bra mycket svårare än min klocka. Och då har jag känt så att det här lilla i jämförelse är ju ingenting. Så att,
Och det är kul, för det är inte första gången folk i Ecotimes podcaststudio suckar över ledtider i klockbranschen, kan jag avslöja.
Jag kan väl säga att schweiziska tidsindustrin eller klockindustrin är inte i tid.
Det, nej.
Nej.
Jag har förstått det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Men hur lång tid har det tagit då, om man säger från att du på riktigt, liksom, idén har ju funnits länge, liksom, men från att du tänkt så här, nu ska det fram, liksom. Hur lång tid har det tagit att utveckla klockorna, alltså från hela processen, liksom, tills det vi ser och har i handen idag?
Alltså från första idén, det är alldeles för länge sedan, så det vågar jag inte ens berätta nu. Men det sista har väl kanske varit under en intensiv period på säg 2,5 år. Då, när min kontaktperson i Schweiz, för projektet var ju begravt och nedlagt. De vi hade jobbat med sa, det här går inte, vi parkerar nu. Vi liksom, jag har lagt ner tusentals timmar. Och jag har lagt ner massor med pengar och tid. Och så kände jag att okej, okay, kill your darlings, nu det får vara nog. Och hon byter jobb och hör av sig och säger, du, de har tittat på det här projektet och vill att vi träffas. Så jag flyger ner till Schweiz. Jag vet, jag pratade med min fru och så sa hon, klart ska jag åka, liksom. Jag var själv ganska less på det. Jag tror att de som känner mig har varit med, har undrat om jag är klok säkert, men det vet de att jag inte är. Men skämt åsido, men har vi sett hur glädje och sorg jag har följt efter, och vilket är naturligt. Men jag åkte ner och satt med en schweizisk urmakare som bara pratade franska. Jag pratade väldigt lite franska. Och han, ungefär så är min franska. Ni får be om ursäkt till alla
fransktalande.
Men vi upprättade i alla fall ett slags agreement om att vi går vidare och nu kör vi och det här är görbart. Sen presenterade de en prototyp och jag kände att det här är det som jag har längtat efter. Och efter det har det gått ganska fort, jämförelsevis då. Mm. Att, det som vi sitter med nu är ju de sista iterationerna. Nu är det alltså utfallsproverna från produktionen som vi har med här, som där vi har fått till den precisionen, där vi har fått fram den känslan i interchangeability, utbytbarheten, som jag började jobba med.
Precis, det för det är det som är hela nyckeln till klockorna.
Det var min idé när jag tänkte då, om vi tar, vad ska jag göra i klockvärlden? För jag är inte urmakare och jag gör inte anspråk på att vara urmakare heller. Så jag kan inte komma med en grand komplikation eller någon typ av innovation när det gäller i urverket. Utan för mig var det min bakgrund då, som ingenjör, som designer, absolut estetiska, tilltalande. Men jag ville komma med någon typ av mekanisk innovation till det här. Och idén med utbytbarheten är ju inte ny. Gucci gjorde ju sina färgglada ringar på 80-talet. Det har funnits andra märken som har jobbat och lekt med utbytbarhet. Kanske med en bajonettkoppling eller någonting. Men jag ville ha ett mekaniskt system som matchade finmekaniken som är i en klocka. För jag kände att det var liksom mitt sätt att visa också en respekt mot det här. Och det tror jag att de schweiziska tillverkarna har gillat. Mm. Det är därför de har trott på det här och lagt ner så otroligt mycket tid i det här.
Och då måste vi ju, vi har inte pratat någonting om att man kan faktiskt byta ut boetten på klockorna.
Nej, sant. Och det fick jag patent här nu på, ett unikt patent på den mekanismen, att du kan, och det skulle vara seamless. Det ska inte synas när du har klockan på det. Men jag ville få in den här mekaniska lekfullheten i klockan. Och att du kan byta ut på etterna, att du kan leka med armbanden är ju en sak, och det tror jag alla som har klockor, ja, men ser vilken otrolig skillnad det gör då. Men i det här fallet att kunna ha samma typ av personlighet, men att du byter yttersidan och på något sätt hämtat lite från, ja, men ett intresse av mode och den typen av utbytbarhet, eller hur man kan framäva olika personligheter. Det tyckte jag var en rolig, det var mitt mål att få fram det där på ett ingenjörsmässigt sätt.
Och det måste jag säga, både jag och Alex, vi har ju klämt på klockorna.
Och vi har lekt väldigt mycket med dem.
Ja, och det är som att man tänker att byta boett på en klocka, att det kan vara lite, att det kan vara lite rassligt och enkelt och liksom. Det här var som att stänga en kassaskåpsdörr. Det satt så, ja, man måste göra det själv för att man måste få uppleva det själv för att förstå, men och det var det jag tänkte också. Hur lång tid tog det för dig att få fram så att boettbytet blev på det här sättet, för att det sitter som handen i handsken verkligen på klockorna? För när man håller igen, då förstår man inte att man kan byta ut den, för att det känns som ett solitt stycke som en vanlig klocka. Men det är ju tvärtom, du kan ju byta ut det till två, tre andra sorter. Jag vet inte hur många olika sorters boetter du har gjort, men
ni har ju sett lådan här med godbitar som har gjorts över åren, och jag tror att några av de här är från 2012-2013. Så att jag skulle säga att få till den precisionen och den mekaniken har varit i över 10 år.
Då har jag en extra fråga på det. Med din bakgrund, och att det här är, jag ska inte kalla det passion project, nej, men har det varit, och ledtider och så vidare, tror att det är jobbigare att jobba med dig som har så höga krav på precisionen och så vidare, har du en någon annan?
Det tror jag säkert. Jag hade extremt höga krav på de som var i mitt team, i designteamet exempelvis. Så det var ju bortåt 20 personer. Men det var också för att jag ville att det skulle återspeglas i produkterna. Och så har det varit med det här också. För jag vet att kommer du ut med någonting där man inte är riktigt stolt sen, så kvittar du hur lite tid eller hur mycket tid du har lagt ner. För ingen är nöjd. Men har du liksom drivit dig och de andra till den nivån du verkligen vill ha, så blir folk stolta. Och det är det de minns. Och då glömmer man bort de här vedmödena och det som var jobbigt på resan. Gör man inte det, så kommer man ju komma ihåg dem för evigt. Och det tror jag gäller allting.
Och kollektionen som du har tagit fram nu är, vad heter det? Det är exakt så här jag vill ha det.
Faktiskt. Det är precis så här jag vill ha den. Klockan är ju en typ av modell nu som finns då i olika färger. Och jag har naturligtvis fler modeller och uppslag inför kommande här. Men ja, den har kommit dit jag verkligen vill ha den. Och jag känner att jag är nöjd, otroligt nöjd med det som ligger på bordet framför oss.
Ja, berätta, vad har vi framför oss?
Så i och för sig.
Ja, det är klart. Vi har din första kollektion då framför oss.
Ja. Och det är ju alltså en mekanisk klocka. Boetten mäter då 45,8 mm. Modellen heter STR 4601. Och den finns i 5 olika färger. Den kommer med en blankpolerad / borstad boett som standard, och en mattsvart PVD-boett också. Och sen så med 2 olika läderämmar i matchning till urtavlan. Den har egentligen inga komplikationer, inget datum, inga grejer, utan det här är min piece majestic som ligger där. Och trots sin storlek, så den är inte så hög, så har jag jobbat med att få den att upplevas som ergonomisk och ganska lättburen på klockan, eller på handleden.
Urtavlan är väldigt intressant.
Ja.
Berätta lite mer om den.
Alltså urtavlans inspiration kom ju ur... Det är ju en liksom hint till det svenska industriarvet också. Svenska företag var ju världsledande på produkter som mätutrustning. Och då var det väldigt mycket manuella visare och mätare som var på de här. Så jag har plockat inspiration därifrån. Och klart att det finns en dos av lite automobilia och flygarna också. Men framförallt så är det en hint av svensk industrihistoria som jag också tycker återspeglar och kommer in i naturligt i den här produkten.
För det är ju verkligen en fusion mellan svensk liksom industrialism på något sätt och även den här schweiziska mekaniken och hela deras arv liksom i en kombination. Och det finns lite mer delar av klockan som är svenska också, eller hur?
Ja. En grej som är otroligt roligt och det är ju stålet är ju svenskt återvunnet rostfritt stål som är av den absolut högsta kvaliteten, vilket är otroligt roligt att få använda tycker jag i den här produkten. Och mitt fokus med det här är ju att minimera det avtrycket som den här produkten gör också, så att förpackningen är ju också gjord av återvunnet material. Läderämmarna är gjorda av sustainable läder som är framställt på ett sätt som är hållbart. Och i händerna på schweizarna så har de, tycker jag, verkligen lyckats få fram det här med den kunskapen som är unikt för just Schweiz. Klockan.
Vad kommer hela idén då med den här utbytbara boetten? För det känns som att det är mycket hållbarhetstänk bakom klockan och hela det här. Och även från din liksom yrkesmässiga bakgrund inom industri och allt det du har gjort. Men du har ju nämnt också att du är intresserad av mode till exempel. Du nämnde Guccis utbytbara ringar. Vad ligger bakom hela grejen med utbytbara boetten? Är det för liksom... Alltså, finns det en koppling mellan den och hållbarhetstänket så att säga? Är det för att man inte ska gå och köpa en ny klocka när man har tröttnat eller så att säga på sin som man har? Ja. För du får ju verkligen med, alltså, förstår du vad jag menar? Lite hur processen kring det här har gått förutom den mekaniska aspekten av det hela.
Ja, men jag tror att jag har alltid varit intresserad av stil och matchning med kläder. Och jag kände att det jag saknade i klockorna som jag hade, det var ju en lekfullhet. Och jag tyckte det var kul att få in den här utbytbarheten. Och jag ville ha en klocka som återspeglar min personlighet. Och där är ju idén att kunna ge en och samma klocka olika utseenden fast med samma hjärta om man får använda sig av det. Och med den bakgrunden som jag har så var det naturligt att skapa en mekanism som skulle reflektera det då, att klockan får en personlighet och med skalen och utbytbarheten då som bäraren kan välja hur man gör.
Och det gäller både boetten och det är quick release straps och så vidare, så man kan, jag hatar ordet mixa och matcha, eller uttrycket mixa och matcha, men det här är ett väldigt premium sätt att göra det på om man gillar klockor, känns det så.
Det var det jag tyckte var kul, att det ska inte vara någonting som man lite så här föraktfullt fnyser åt och ser på för barn eller för att det blir lite tuggpop. Utan det här är ju för män och kvinnor som gillar exklusivt och det här är lekfulla blandat. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra, utan det var mitt mål att få in det här i lekfullheten på ett ingenjörsmässigt, mekaniskt sätt.
Vi pratar ju mycket om mekanik och mekanismer och grejer. Berätta lite om urverket. Vad har du valt? Vad är det för något urverk i klockan och så?
Det sitter ett något modifierat Celita SV200. I processen så utvärderade vi ETA och Valjoux. Men urverket från Celita har varit otroligt hållbart och bra att jobba med, skulle jag säga. Så att de modifieringarna som vi har gjort har ju varit för att anpassa urverket till mekanismen som sitter integrerat i själva klockcaset, så har vi varit tvungna att jobba med storleken på höjden, längden på upp till visarna. Och en rolig liten detalj är ju att maskinellt så är ju klockan borstad för att få den här industriella looken. Men rotorn har ju gett den här rosépoleringen som en liten detalj som tittar ut där lilla...
Ja, precis. För det, man har ju ett litet kikhål så att säga i bakboetten in till hjärtat så att säga.
Så det är inte det här hela stora fönstret, utan det finns en liten kristall-safir-fönster på baksidan där man kan titta in och se rotorn. Och sen har du ju skruvarna som en tydlig del av designen som också ska symbolisera det här hantverket eller det som är min bakgrund som blir en tydlig del av det här maskinella, industriella känslan i klockan.
Mm. Och när vi ändå pratar om maskinell, industriell känsla, så hela mekanismen för att byta boett är ju lite intressant.
Ja.
Då får du gärna berätta mer om.
Alltså jag kommer inte att säga så jättemycket om den. Den Nej. Ska ju upplevas.
Ja, jag vet, det är svårt, är fel format att prata
den
om.
Den är ju under. Nej då, men...
Vi kommer lägga upp bilder på allting på Ecotime. Och
video på Instagram. På Instagram, ja. Exakt.
Och, men det som, apropå känslan i klockan. Jag pratade om Paul Smith här förut i England. Och nu när jag var där i påskas så träffade honom och visade. Han är för övrigt första kunden här. Han var tydlig med att han ville vara första kunden till klockan här. Så han beställt en rosa.
Det känns väldigt Paul Smith att beställa en rosa.
Det var det. Jag hade med en blå där. Han gillade den väldigt mycket. Han har ju mycket blått också, men den rosa där blir den som vi skickar över här.
Rosa tavla då?
Rosa tavla. Nu lite gammal rosa. Och sen så är det då ett grönt läderband och ett tan som kommer till den då. Men det jag skulle säga, det var att när Paul tog klockan så säger han, I always love the weight in this. Han just det. Han, som man tänker här, så att det ska vara litet, minimalistiskt, smalt, snävt och samt, så var det precis tvärtom, att han älskade verkligen liksom känslan av att bara hålla i den och liksom väga den i handen.
Och klockan är ju ganska stor jämförelsevis på 45,8 mm diameter och 13 mm hög, om jag har förstått rätt. Hur tänkte du när jag ska göra en stor klocka, eller blev det så?
Från början så var mitt mål 42 när jag satte av och skulle börja med det här. Och ganska tidigt så blev det klart att med mekanismen så behöver vi göra en 44 och sen växer lite till. Men den upplevs ändå inte som stor när man har den på armen. Och jag tror att med de här ganska korta hornen och hur de är gjord, klockan är inte jättehög heller, så sitter den ganska fint på. Och den sitter väldigt snyggt på damer, måste jag säga. Som har lite nättare, generellt lite nättare handleder än män. Så att det blir ett fint statement på handen.
Jag ska kasta ur några märken jag tänker på när... Tänk lite på Panerai.
Ja. Ja, absolut. Nej, men verkligen. Alltså det är ju...
I hur den bärs.
Precis.
Och... Då är det meningen att den ska vara relativt stor och väldigt bärbar.
Vilka är målgruppen då, tänker du, rent så där generellt?
Målgruppen för Strayer, ser jag, det är personer som köper kanske 3-4 klockor varje år. De har köpt de här standardklockorna och man tror jag är lite färdig med det. Man letar efter nya grejer och man letar i premiumsegmentet, så att tanken är att det ska vara en premiumprodukt. Den ska vara i ett premiumutförande. Och titta, jag har fått ett par beställningar och väldigt mycket positiv feedback av både bekanta och andra som har Patek Philippe, Breguet, Audemars, Rolex och så vidare. Så att den feedbacken är väldigt kul att få.
Ja, nu. Verkligen, det förstår jag.
Det. Och senast i helgen här så träffade jag två gentlemän som, ena hade en Patek Grand Complication i vit guld. Otroligt vacker klocka måste jag säga. Helt fantastisk. Och den andra, en Jäger Reverso. Också en fantastisk. Och Reversoen är ju en tidig egentligen idé av det här med utbytbarheten. Mm. Eller att du kan, ja, men du kan flippa det. Jag tycker det är så otroligt läckert gjort. Så att, men feedbacken när man träffar klockintresserade och de verkligen tar sig till den här produkten och tycker om den. Det är, för mig är det stora liksom behållningen. Att
det måste vara häftigt att se liksom, om man visar upp någonting som man har tagit fram och utvecklat och designat själv. Och så visa det för folk och se liksom deras...
Precis, det är kvittot. Ja. För mig är det kvittot liksom på att resan... ja, men det här liksom tar av här nu. Nu börjar det här. Och
jag har en fråga på det, för att vi märker att väldigt många klocksamlare och insatta folk från klocksvängen helt enkelt har öppnat ögonen mer och mer för independent-märken och independent-tillverkare. Och det är alltid från folk som samlar på vintage Rolex eller komplicerade Patekker och sånt, har upptäckt att det finns limiterade, nya, innovativa, intressanta klockmärken som man kan lägga till i samlingen.
Mm.
Och då undrar jag, identifierar sig du Strayer Watches som ett independent märke? För mycket av det som vi sett och vi pratat om talar för att det är att man ska lägga det i facket på ett positivt sätt. Har du funderat någonting på det?
Du blir dig nog svaret skyldig där, för att jag tror att det får väl marknaden avgöra. Men det är ju klart att det här är ju ett litet märke, det är mitt märke, och jag har ju inte för avsikten att bli ett nytt Breitling eller en Panerai eller Rolex, utan jag ser det här som min plattform för att nå ut med mina idéer, med mina innovationer och det som ligger på lut och på hörnet här.
Jag förstår. Och varför jag personligen skulle sätta independent-stämpeln, förutom allt vi pratat om och processen att ta fram det och att det är naturligt limiterade kollektioner och sånt, är för att man brukar ju skillnaden mellan independent-märken och mikromärken. Och mikromärken brukar oftast vara i en annan prisklass, ha lite mer...
Det brukar vara mer standardkomponenter, lite mer mix and match från hyllan när det kommer till liksom beståndsdelar av klockan som boetter, tavlor, visar och sådär. Men det här är ju någonting som är...
Ingenting här är standard.
Nej, det är ett
premiummärke och prislappen är premium. Och det enda som inte är standard är urverket som heter Celita. Men det är ju modifierat för att det ska fungera med dina patent. Så vare sig du vill eller inte, så känner jag att det doftar lite independent här. Och, och varför jag tar upp det här är för att jag tycker redaktionens hållning är att det är kul.
Ja, absolut. Nej, men det är skitkul tycker vi att... Jag menar, det finns många svenska varumärken som har liksom startat i mikrosvängen, som har liksom gjort sin grej och sådär. Men det är sällan man ser det på den här nivån när det handlar om hur genomtänkt produkten är från liksom från start. Just med, jag menar, vi har ett patent på själva mekanismen för att byta boetten. Det finns ett tydligt tänk genom hela processen som liksom har tagit dig till vad vi är här idag. Så klockorna, de är lanserade och finns på marknaden nu, eller hur?
Stämmer.
Ja, och vad har vi för prislapp på produkten?
Priset på en Strayer med två boetter, två läderremmar är 4950 euro. Och i dagens valuta 51 000 svenska kronor. Mm.
50 000 spänn är såklart mycket pengar, men jag menar, nu är både jag och Albin ganska skadade från den här industrin. Vi tycker ju att liksom, personligen då i alla fall, så tycker jag att det känns inte alls som en hutlös mängd pengar för vad man egentligen faktiskt får paketerat från Stray Watches. Framförallt inte när det kommer till hela den innovativa delen av klockorna. Så det är väldigt kul, tycker vi i alla fall, att sitta här och prata med dig och du får presentera din nya klocka här på marknaden. För att, som sagt, det är någonting som vi i Sverige inte direkt är bortskämda med. Så.
Kul, jag måste säga att det är väldigt roligt att få komma hit och få göra den bekantskapen och framförallt få den här feedbacken från er. För att nu har vi ju tittat på klockor som ni har, vi har sett andra grejer, och det är ju otroligt vackra pjäser. Och jag känner mig hedrad och ärad att jag får ingå i det här på något sätt. Så att, tack igen för inbjudan och,
ja, det var
och de vänliga orden, för att säga, om Strayer.
Nöjet på vår sida. Ja. Innan vi rundar av då, så vad har du i pipelinen? För nu har du ju släppt din första liksom, kollektion. Det finns ju alltid. Vad är nästa grej då?
Jag har två modeller som jag sitter och skissar på nu och som jag kommer åka ner till Schweiz och sätta igång här nu då under Q4, Q1. Så att, ja men...
Du kanske inte vill förtälja för mycket.
Ja, men jag vill ju vara i nästa led, ja. Redan. Där är jag, så att det finns...
Det är mer på gång helt enkelt.
Det gör det, absolut. Ja. Och framförallt skulle jag säga, när det gäller boetter och utbytbarheten så kommer vi att bredda vad vi kommer att erbjuda där. Att det kommer att komma fler varianter.
Och alla modeller och allting, det finns på din hemsida, strayerwatches.com.
Ja.
Och där går det även att beställa klockorna.
Där går det att beställa klockorna. Och jag vet att ni två kommer att göra ett fint material att lägga ut och visa också. Och sen finns vi på Instagram och LinkedIn, där vi kontinuerligt visar information om vad vi gör och vad som är på gång och om våra...
Om man vill fysiskt ta en titt på dina klockor innan...
Då mejlar man till oss och så löser vi en känna och klämma session. För att vi är inte i någon butik än. Vi kommer troligtvis i England, just på grund av den relationen vi har med England, vara ute i butik här. Men i Skandinavien så är det personliga visningar just nu. Mm. Så att, och ni är varmt välkomna och hör av er, så ska vi lösa någonting. Mm.
För det tycker vi verkligen, att om man är sugen på en Strayer så bör man verkligen uppleva känslan in person, så att säga. För det är häftigt faktiskt.
Ja.
Ja, och missa inte, vi kommer gå igenom hela kollektionen på ecotime.com.
Exakt.
Och så kommer vi mata ut en hel del på Instagram, och där heter vi Ecotime Group, för er som inte följer ännu.
Vad bra. Du Ola, du ska ha ett stort tack att du ville komma och prata om dels din väldigt intressanta bakgrund och för att du visar upp dina klockor och för att du faktiskt är med och gör någonting för den svenska klockindustrin också. Det tycker vi är väldigt roligt faktiskt, och det är någonting vi alltid vill främja från vårt håll, så att säga, från mitt och Albins håll. Så det var superkul och trevligt att ha dig här. Som sagt, vi kommer lägga upp bilder på Olas klockor, Strayer Watches, på ecotime.com. Håll utkik på Instagram också för att se lite mer in action hur själva mekaniken och klockorna fungerar då i verkligheten. Så tackar vi er än en gång, och så hörs vi av snart igen.
Stort tack.
Tack.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.